Välkomna tillbaka allesammans till Fitness, Filosofi och Floskler, avsnitt 43. Mitt namn är Henrik Wallis, a.k.a. Coach Henrik. Och dagens avsnitt är tillägnat det gamla Seneca-citatet: "Hold on to your youthful enthusiasms. You'll be able to use them much better when you're older." Om det är första gången du lyssnar idag så hälsar jag dig välkommen till en podd. Nya såväl som gamla lyssnare, jag hälsar er välkomna till den här podcasten som bär namnet Fitness, Filosofi och Floskler. Och en kort förklaring till varför just namnet är så. Fitness står för kapacitet. När en traditionell definition av hälsa kanske bara är avsaknad av sjukdom, så är fitness den här extra kapaciteten som skapar oss en buffert mot onda ting i livet. Och vi är helt enkelt mer kapabla, friskare, starkare och friare människor. Filosofi syftar till den här livskonsten, den här praktiska förmågan att leva väl. De här liksom värderingarna och principerna som vi kan hänga upp livet på. Och i dagens moderna värld, som för oss i Nord sällan handlar om överlevnad utan oftare en kamp för mening, tror jag att den här filosofin, det själsliga, jordliga, är någonting vi behöver ägna oss åt. Och floskler är förstås de här fyndiga formuleringarna som ibland kan uppfattas som smörja, vilket de många gånger säkert är. Namnet kom till i samråd med min själabror Andreas Holm, a.k.a. Optiholm, när jag lackade ur på hans oförmåga att svara på frågor som en vanlig människa, utan tvångsmässigt är tvungen att svara på en fråga med ytterligare en fråga. För varje fråga du har jag en bättre ställd fråga. Om någonting rimmar är det mer minnesvärt, och kanske just ordet floskler kan avdramatisera människors motstånd till att faktiskt ta hand om sig själva, till att faktiskt göra det jobbiga jobbet vi behöver göra på oss själva för att kunna bli friska, starka och fria. I dagens avsnitt kommer du att få träffa Viktor Byr. Viktor och jag är kollegor i Friskvårds Göteborg, och nu har vi faktiskt också blivit inlines-kompisar. Och lustigt nog skedde det sådär 20 år efter Viktors prime. Viktor var Sveriges största inlines-export och det närmaste rockstjärna, inlines-stjärna Sverige haft sådär kring åren innan och efter millennieskiftet. Och skulle det vara så att någon från Inline Sverige hittar till det här som ett första avsnitt, så är det mission accomplished. Avsnittet tillägnas liksom det här intuitiva, utforskande, kreativa, fysiskt engagerande och de totalt uppslukande aktiviteterna vi har som kan skapa oss spänning, rysningar. Och en applikation av allting, en viss typ av människa som kanske Viktor och jag mår bra av. Jag skulle sticka ut hakan och säga att ett av de bästa besluten jag fattat de senaste 5 åren i mitt liv var att börja åka inlines igen. Så i det här avsnittet kommer vi att prata om det här ack så barnsligt roliga, så som att rulla på 4-8 hjul. Försöka zooma ut lite grann, se vilken roll det kan betyda i ett större sammanhang. Men också faktiskt få nörda ner oss i det lilla, lilla sammanhanget som är inlinesåkning och inlines-Sverige. Samtalet går sedan vidare till friskvård, träning och även ett par år av Viktors liv som faktiskt inte alls var friska. Samtalet är dryga timman långt, och jag önskar dig en god lyssning var du befinner dig. Coach Henrik out. Vi rullar samtalet.
Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värd, Henrik Wallis.
Yes, kära vänner. Välkomna tillbaka till Fitness, Filosofi och Floskler, the podcast, med mig, er värd, Henrik Wallis. Nu är det dags för avsnitt 43, och jag har en gäst som är en av svensk inlineshistorias största pionjärer och tidigare medlem av actionlandslaget. En daredevil på hjul som vid ett tillfälle hoppade världens mest mytomspunna gap, the leap of faith. Engagerad småbarnspappa som flyttade från sin husbåt och ut till skogen. Äventyrare och friskvårdskonsult som står både på supprädan, OCR-hinderbanan och gymgolvet, dessutom grundare av The OCR Gym. Konstnär, entreprenör och företagare som verkar ha missförstått det här med vanlig 9-5 vardag. En gång i tiden självmedicinerande självhatare, men som också lyckades bryta något riktigt mörkt till något riktigt gott. Han gör jävligt mycket gott för jävligt många människor och jag är stolt över att ha med honom i podden. Viktor Byr, välkommen!
Tack så hemskt mycket. Vilket otroligt matigt och nästan generande intro.
Är det något du vill factchecka?
Nej, jag älskar ju alla typer av rörelseformer. Jag är inte jättefrekvent på SUP-brädan, så det är väl kanske det. Men det har absolut inget emot det. Jag gillar att göra det. Men ska man nämna någon i SUP-brädesammanhang nu för tiden så är det ju Jonas Bolmark som har tagit sig runt halva Europa till fots och nu åker från Narvik till Skottland på SUP. Så att han håller på med SUP.
Wow!
Det gör inte jag.
Okej. Jag gör en mental note to self kanske han får... Vad de menar en gång?
Verkligen, det är, han förtjänar uppmärksamheten på SUP-området om någon. Men tack, det var väldigt, väldigt fint. Kul att höra en liten summering av vad man har ställt till med och gjort.
Du för mig är ju den här våghalsiga inlinesåkaren som kanske var Sveriges största inlinesexport runt millennieskiftet. Jag minns att du slängde Misty Flips, hoppade Leap of Faith och utan så mycket tekniskt finlir kunde du ta din åkning till sjuka höjder med på mycket stake och kanske lite motorik också. Sen var det några mörka år som jag förstår är kända i alla fall i våra inlineskretsar. Mycket utanför, vet ej. Men du har haft en hel del balla saker, men jag tänker att du kan väl också berätta din historia. Kan vi få en kort origin story, Viktor?
Ja, men absolut. När det kommer till rörelse så var jag väldigt aktiv från väldigt unga år. Det var allt från hockey till handboll, fäktning, terränglöpning, tennis, hästpolo. Ja, men allt möjligt konstigt som man kunde hålla på med egentligen. Och när inlinesen smög in i Sverige så var jag ganska tidig på det. Jag lånade en grannes rullskridskor, sådana här med fyra hjul som på en bil. Quads som de heter. Och så var jag där varje dag och lånade dem och bara älskade att susa fram på det sättet. Och sen så blev det inlines efter det. Och det passade ganska bra. Det var mer i början något sätt att träna hockey när det inte fanns is. Liksom. Men det blev väldigt snabbt, väldigt mycket roligare att bara hoppa ner från en totalkant. Och sen hoppa ner från en liten trappa. Och sen hoppa över något och hoppa över något annat. Och sen hoppade man över allt annat i livet förutom att hoppa över saker med inlines. Och det blev liksom den första gången jag kände passion och kärlek till rörelse någonstans. Så det gjorde jag i alla år. Liksom. Istället för att jag gick på gymnasiet, men jag var ju ute och åkte bra mycket mer än vad jag var inne i klassrummet. Liksom.
Och jag är också öppen för att det här samtalet, alla mina förberedelseanteckningar kan gå till helvete. För vi kommer prata inlines, det är fullt möjligt.
Så kan det bli, det var väldigt länge sedan jag pratade inlines på någon, så det har varit väldigt härligt.
Men det här OCR-gymmet du, om jag förstår det rätt, öppnade i Göteborg och fortsatte driva det?
Ja, men exakt. Ja, det är liksom en liten del av det vi gör idag. Men jag öppnade det tillsammans med Jorge Latoff. Vad kan det ha varit? 2016-ish. Min far köpte en liten industrifastighet utanför Göteborg i Bohus i Ale kommun. Och på den så fanns det en helt igenväxt tomt på övre delen. Så en liten asfaltplan, en plåtlåda och en liten miniskog liksom. Och då frågade pappa, om jag rensar upp hela den övre delen av tomten så är det väl okej om jag bygger en hinderbana där. Och min evigt stöttande far sa givetvis ja till detta. Så att den sommaren 2016 så rensade jag hela den tomten med en fogsvans och en sekatör. Vilket är två, en liten såg och en typ sax fast för grenar och pinnar. Och det blev ju till dags dato förmodligen det bästa träningspasset jag någonsin har gjort den sommaren, den volymen. Var helt otroligt. Men jag rensade hela tomten och sen så tog min gamla inline-vän Korsjö mig under sina byggvingar och lärde mig bygga hinder där ute. Så vi byggde en väldigt, väldigt fin bana och liten verksamhet där. Och sen när vi skulle bolagisera det, göra business av det, så ja, men då hade han en ganska ung son som jag har idag, vilket jag nu förstår hans take på det. Så jag körde på med det mer som ett företag liksom och Korsjö hoppade på andra projekt. Men det var en väldigt, väldigt rolig tid. Och det var väl mer, alltså vi byggde en hinderbana där vi kunde träna själva. Det var lite det som var målet. Tanken var liksom aldrig att det skulle bli något företag eller sådär liksom. Men jag insåg rätt snabbt att när jag inte kunde få folk, eller framförallt mina vänner som jag visste var lite väl förtjusta i fest, att komma ut i hinderbanan och hitta de här kickarna som jag hade fått genom träningen, som är precis samma som man får av festandet. Så insåg jag att men då får jag ju åka hem till dem då och träna nära där de bor eller utanför deras dörr egentligen. Så bokstavligt talat är det väldigt låga trösklar för att röra på sig. Så då packade jag en liten säckkärra med, jag hade något rep, någon kettlebell och någon slamboll. En röd 8 kilo slamboll var det första jag köpte. Och så packade jag det på en säckkärra, en sån här pirra som man har när man flyttar. Och så släpade jag den på bussar och spårvagnar hem till polare. Mm. Och tränade med dem utanför dörren. Och då växte konceptet gymmet utanför dörren fram. Vilket blev ett utomhusträningskoncept som vi sen tog till lite olika städer. Jag hade en grym kille i Tranås som hjälpte till där som heter Fredrik. Och tjejer i Malmö och liksom, det var folk i Stockholm. Men det var lite runt omkring med mobil utomhusträning liksom väldigt, väldigt tidigt. Jag tror det liksom började vi med 2017. Och ur det sen när vi fick mer och mer företagskunder så kom man mer och mer i kontakt med att det finns en jätteutmaning för friskvården på bolag idag. Det är, man lyckas aktivera de som redan tränar och det är ju superbra, men det kanske inte riktigt är man gör en stor skillnad på sista raden eller för människor i deras liv. För att få folk som tränar mycket att träna lite mer, det är kanon, men det liksom får man samma resultat som man redan har. Och då kände jag väl att som stort fan av förändring så ville jag bygga ett friskvårdsbolag som tänker bredare på hälsa än bara rörelse liksom. Och där någonstans är vi idag. Så från en inline galen, passionerad inline galning till OCR-frälst till företagshälsa. Det är väl någonstans de stegen som har varit stora och signifikanta i mitt liv. Och positivt slag.
Just det.
De andra ska vi också prata om säkert.
Ja. Men det gör ju liksom lite ont i mig att folk i vår tränings-, friskvårdssfär här i Göteborg inte har koll på vilket badass du var en gång i tiden. Och det tänker du på det mycket idag liksom, att du bär med dig att du blödde och levde, skolkade till och med från gymnasiet för att åka inlines. Och nu är det bara helt förbi.
Ja, men jag tänker mycket på det, så jag får fortfarande ibland, framförallt när jag i de åren jag gick ut jättemycket, och med jättemycket menar jag alltså varje dag liksom. Så fick jag ju ofta höra från folk så här liksom, eller man kunde få en bärs av någon, bara så här, den här till dig, visst var det du som hoppade där uppe i Landala, eller man bara, ja, det var roligt, tack så mycket liksom. Och vi får höra väldigt ofta liksom, det blir färre och färre gånger per år, men ändå fortfarande kanske 1-5 gånger om året liksom. Ja, men då åkte väl inlines, eller liksom man får ett mejl av någon, ja förresten, hej, vi jobbade i det här, jag var och lyssnade på den här föreläsningen du hade hos oss, men åkte inte du inlines också? Så det är ju klart man blir påmind om det, och jag ser fortfarande på världen varenda dag sen jag egentligen började åka inlines och kommer göra tills jag dör, tror jag, med inlinesögon. Jag ser en trappa, jag ser liksom hur man kan använda det offentliga rummet till rörelse. Det är så många tusentals timmar med det synsättet, så det bara går inte att ändra på liksom. Nej. Det hjälpte mig grymt mycket i OCR-träningen, för jag blev ganska bra på OCR också rätt snabbt, och det är ju för att jag såg på hela stan som en hinderbana bara. Ja, det räcket kan man hoppa över, man kan hoppa mellan de två balkongerna där och så springer man bort där. Och liksom. Det var ju ett inlines-synsätt som jag fortfarande applicerar i egentligen all min träning. Liksom. Man ser stora sammanhang, långa lines som det heter när man åker liksom en repa från A till B och gör saker på vägen.
Men då bestämmer jag formellt här nu att samtalet är dedikerat till inlines i en dryg 20-30 minuters period i alla fall.
Ja, men jättegärna. Perfekt.
Jag kan också se de här liknelserna att ha kreativa ögon och kanske äga ett eget språk genom vad som är soul grinds eller att gappa eller att göra lines. Det är någonting väldigt friskt och hälsosamt att helt och hållet kunna distansera sig från monkey mind, chatter, ångestiga tankar och bara helt barnsligt förtjust, passionerat ägna sig åt rullskridskor. Det är någonting helt magiskt.
Ja, verkligen. Du formulerade det väldigt fint där. Det är ju dels så, man talar ofta om man blir del av en subkultur, men som du säger, man blir en del av ett eget språk. Det har jag faktiskt aldrig hört den. Väldigt bra formulering. Och det är precis vad det handlar om. Man tar del av en ny ordbok och lär sig att bemästra alla de begreppen på ett helt nytt sätt. Varje dag egentligen. För man vill hela tiden flytta gränserna och också utforska gränserna liksom. Det är ju det som är kreativitet, att för mig i alla fall, att jobba inom ett begränsat utrymme och göra så mycket man bara kan där inne liksom.
Och jag skulle säga att jag brukar ofta använda en gammal stoisk filosofifloskel som är: hold on to your youthful enthusiasms. You will be able to use them much better when you're older.
Det är
gammal,
bra.
En gammal Seneca-citat.
Ja.
Och det här med inlines för mig har ju blivit, ja men dels kan jag inte komma på någon bättre anti-Alzheimers-gympa. Någon bättre hålla mig ung, snärt, frisk, kreativ i kropp och sinne. Det jag kanske tidigare vill göra tricks med min bästa fot, min dominanta royal fot eller vad vi nu vill säga.
Just det.
Så kan jag ju tänka bredare nu och se den stora bilden med det. Alla vänsterfottricks skapar en nya synapser i min hjärna. Och bara för att det är svårt och bökigt neuromuskulärt så är det extra bra för mig. Så jag tycker det är mycket lättare att idag att dissociera mig själv från prestationskrav och mer fokusera på glädje och så vidare.
Ja, men verkligen, det håller jag med om. Det känner jag igen också. Det är en sund inställning, tror jag. Eller så är det liksom självbevarelsedrift med åren, att man så här tänker att ja, man kan också träna på det som är lite svårare. Man någonstans accepterar att man inte kan nå den tekniska höjden som i sina glansdagar. Men jag försöker applicera det i allt. Jag vet att du har talat med Christian tidigare ett avsnitt mycket om white belt mentality, och det är ju någonstans väldigt härligt tycker jag inom all typ av rörelse att bara så här omfamna att inte vara bra på det. För det handlar ju inte om att vara bra på det. Det är så lätt att tro det när det kommer till träning och rörelse att, men vi är ju uppfödda med det liksom. OS, den står i mitten och höjer bucklan, eller medaljen, den är bäst och det är det man ska vara. Men för att må bra så är det helt irrelevant. För att må bra så behöver man ju bara delta och vara med på sin nivå och våga att inte vara bäst. Det är nästan bäst att inte vara bäst. När jag lärde mig springa trail så upptäckte jag ett gäng som sprang i skogen varje tisdag, som Thomas Amneskog leder och fortfarande leder än idag. Och jag var ju brutalt sämst när jag var med där. Och då kände jag ju som man gör, och nej, jag förstör för dem. Jag pajar deras träning, jag är så dålig så att det blir sämre till och med för dem. Men det insåg jag ju snabbt att det hade ju ingenting med liksom trailöppning att göra, utan jag fick vara med på min nivå och de stod snällt och väntade, och med tiden blev jag bättre. Och för att jag var sämst så kunde jag liksom bli så otroligt mycket starkare snabbt. Och det är ju liksom omöjligt att bli bättre om man inte bara omfamnar det här med att det är bra att vara sämst. Jag brukar säga att när jag tränar med människor så här utomhus eller om jag håller ett företagspassen och sånt, att så här, om det är jättejobbigt nu så har du gjort allting rätt. Var stolt över det. Du är superstark om du kan komma till den punkten där det blir svinjobbigt. Det betyder inte att du är dålig, det betyder att du är grymt jävla stark. Annars kommer man inte dit.
Mm.
Det finns något i det.
Ansträngningen är belöningen 100%.
Ja.
Men du hade ju en ganska så vild nisch när du var i din prime.
Ja, verkligen. Jag var ju aldrig den mest tekniska. Det var ju inte det här finliret som var min grej. Liksom att byta grind. Grind är då när man glider till exempel på en ledstång på olika sätt. Att liksom byta fotposition mellan fem olika grinds på samma ledstång. Det var ju inte min grej. Jag kunde göra det till viss del såklart. Men min grej var ju mer att här, undra vad som händer om man hoppar mellan de två hustaken. Kommer man över där liksom? Eller ja, missar man så dör man givetvis. Men det fanns något fint i så här att fan, det är bara 2 meter mellan. Jag kan ju hoppa 2 meter på marken. Då borde jag kunna hoppa 2 meter 20 meter upp.
Mm.
Det är ju inte svårare. Alltså 2 meter är 2 meter. Sen att det är en jäkla bra bit ner på ena stället, det borde ju inte toppa en liksom. Och jag som alltid varit väldigt, väldigt höjdrädd kände ju liksom att det var ju sådana enorma kickar med det liksom. Och det är ju bra. Alltså höjdrädslan har jag använt till min fördel mycket i livet. Både i hinderbana och inline så. Allt annat, för att liksom den gör mig fokusera på ett annat sätt. Och det har ju gett mig ett, liksom ett mindset att den kanske då svagheten i många ögon att vara rädd för någonting, typ höjder, hundar, vad det nu är. Det kommer ju bara göra att jag är mer fokuserad i ett möte med en höjd. Jag kommer ju ta det på allvar, jag kommer tänka, alla mina sinnen kommer vara påkopplade. Och det är ju ganska bra förutsättning för att hantera höjder egentligen. Och så är det lite gött när det killar i magen liksom.
Det är svingött.
Det är ju så.
Någonstans finns ju också den här mekanismen med pojkar, hur man bygger status.
Oh ja.
Hur mycket skulle du säga att din våghalsighet var kopplad till intern kontra extern drivkraft på den tiden?
Säkert 90-10 externt. Det handlar om liksom uppmärksamhet och istället för att bygga en egen självkänsla och självbild som jag nu gjort långt senare i livet och jobbat mycket med, så handlar det ju då om att få allas bekräftelse liksom. Absolut. Jag minns ju än idag nästan hur mina klasskompisar stod på Valhalla när jag var den här lilla halvrunda killen som stod på hopptornet och inte vågade hoppa ner liksom. Jag trodde det var nog 3:an eller 5:an, det var absolut inte 10:an liksom. Men där någonstans att få gå ner för stegen där, det var ju en promenad där jag liksom någonstans insåg att det här vill jag aldrig mer vara med om liksom. Och så var jag med om det 1000 miljarder gånger till i andra sammanhang tills jag hittade inlinesen och bara, det här är min arena liksom.
Just det.
Nu kör vi, och då blev ju det viktigare än allting liksom. Skola och allt och...
Om vi spolar fram till Leap of Faith.
Ja, verkligen så bra namn på ett.
För de som inte vet det här, alltså Leap of Faith var ju med ibland till Tony Hawk Pro Skater som ett gap som du inte alltid satte. Jag tror aldrig jag satte det på Tony Hawk.
Nej, inte ens där, det var svårt.
Och vad jag minns så, Jamie Thomas på skate gjorde 1 eller 2 försök. Det har varit någon till inlinesåkare som dog på 180.
Ja.
Och du gjorde någon straight air, landade på fötterna, sen magen, huvudet.
Ja, jag spräckte ju trampdynan i ena hälen när jag landade upp on impact. Och det var ju ändå, det var ju sponsrad av Salomon då. De hade liksom en hälkudde i sin inläs, lite sådär revolutionerande design för att dämpa just hopp. Men den var ju grym, men inte 6,5 meter rakt ner i betong. Den bara trycktes ihop och min hälkudde bara gick sönder helt enkelt.
6,5 meter.
Ja, det var ju sån. Men det kanske var 6, men det var ett räcke man skulle hoppa över, ja, och ut liksom.
Just det, så det var inte bara rulla ut.
Du tog, nej, du skulle hoppa över ett räcke, verkligen så här aktivt ta ställning till att hoppa ner i den här lilla. Det var någon skolkafeteria typ. Man landade med så här picknickbord som var fastskruvade i något U och så landade man mitt emellan där liksom.
Ja.
Så himla märkligt. Men det, att hoppa ner där.
Var låg det gapet?
I San Diego tror jag det var. På en skola. Jag minns, jag bodde i LA på den tiden. Och liksom jag var runt på hela västkusten. Men jag tror att det låg i San Diego. Det kan man ju googla. Det är ju rätt känt idag. Men de har byggt en hiss för nu tror jag.
Ja, jag förstår typ att de har förstört det gapet. Så det är ju ännu mer mytomspunnet att man kan aldrig ta tillbaka, nej, det där gapet. Var det någon som klarade det?
Inte vad jag vet. Jag tror inte det. Det var också lite där, för jag bodde i LA och flyttade dit 99 för bara för att åka inlines. Och då hade jag träffat lite stora amerikanska profiler på tävlingar runt om i Europa som jag lärt känna lite grann. Bland annat en kille som hette John Welsh som jobbade då på Daily Bread som var, ja, men liksom Dagens Industri för affärer i Sverige. Daily Bread var motsvarande för inlines i världen. Så han sa, ja, men om du kommer över någon gång så ta kontakt med mig och kom ner till Daily Bread och åk i våra miniramp på vårt kontor och sådär. Så. Nej, men jag flyttade över där i, på någon sorts förlängd turistvisum i ett halvår och bara skatade. Och då kände vi att det var liksom, jag tror det var slutet av min resa också, så jag kommer slå ihjäl mig och göra det här liksom. Men vi var på väg dit, så var jag, fan, det är inte många veckor kvar nu. Klarar jag det så är det liksom, ja, men då är det första världen som gör det, kanske den enda någonsin. Klarar det inte så kommer jag liksom få recognition ändå, för att det är en handfull som har provat. Jag såg ju bara uppsidan med att hoppa ut där rakt ner på betong från 6 meter.
Ja, alltså du sitter ju här idag.
Jag får ju vara med här idag, exakt.
Du klarade
dig. Jag visste att det var värt det.
Men på den tiden, rörde sig någonsin om pengar för dig?
Nej, tyvärr inte alltså. Det kanske borde gjort det. Om man ser tillbaka, alltså, jag var ju en jättestor influencer innan det fanns.
Ah.
Och visst, det var jättehärligt att få utrustning och så här gratis och resor. Och så man vann lite prispengar någon gång. Jag vann $10,000 någon tävling och sådär. Och det var ju mycket pengar på den tiden för barn. Det är fortfarande mycket pengar för mig idag som kämpande entreprenör. Men inte för vuxna med vanliga jobb, så är det kanske inte något man ligger vaken över nätterna över. Men det handlar inte om det. Men om vi säger så här, om min son nu Nikolas skulle börja med någon sport och, liksom, och folk skulle vilja marknadsföra honom, han var jättebra på det, så skulle ju avtalen kanske se lite annorlunda ut än vad de gjorde för mig. Jag sålde väldigt mycket inlines åt väldigt stora företag liksom. Det gjorde jag. Men värdet jag har från det är såklart 1000 gånger mer värt, även om det är så här, såklart jag skulle haft mer pröjs antagligen liksom. Men jag tänkte ju aldrig så liksom. Det var ju noll fokus på det. Det var ju bara passionen, och man hade ju ändå gjort det ändå. Och sen så Jag har köpt, nu köpte jag ett par inlines för några veckor sedan, för jag blev inspirerad av dig och så här också. Jag har sagt mycket så här, varför man skulle åka när det fanns Instagram och så. Tänk vad kul att kunna lägga upp det och spara allt och visa folk. Men så kom jag på när jag såg dig åka något klipp och så här. Det finns Instagram idag.
Det finns Instagram
åk idag. Bara då, köp ett par inlines och bara filma och så spara den här grejen.
Jag kan ju säga att det här är väldigt
jag
intressant.
Jag köpte ett par, det var mitt tredje par jag köpte, var det skulle gå med. Så jag sparat väldigt mycket pengar på att få inlines såklart. Så att,
ja, vad bra.
Man blir inte helt lottlös på den fronten.
Och sen du och jag var pojkar och liksom, du vet, satt med analoga videokameror. Vi är tacksamma för när digitala kameror kom och vi kunde spela över band.
Verkligen.
Vi fick ladda ner programvara olagligt, musik olagligt och allt tog tid. Nu kan du klippa reels i din telefon.
Ja, i telefonen bara.
Du kan välja Guns N' Roses eller du kan välja...
Exakt, precis. Någonting. Eller Mötley Crüe eller vad som helst. Vad gamla vi är, vilka häftiga musikreferenser vi
har. Ja, precis. Men fanns det någon guldålder i liksom svensk inlines eller världens inlines skulle du säga?
Ja, men kanske, det var nog millennieskiftet där, kanske 99 till 2002 typ liksom.
Tänker de du Aaron krokarna. Feinberg, Salomon kom in på marknaden,
ja, men exakt.
X-Games.
Hela den grejen liksom, och när det började bubbla lite Chris Haffi och de här lite yngre kom in och liksom nivån höjdes och... Ja, men det var riktigt stort då. Det var ett loppsformat som lanserades av en eventbyrå i Stockholm som hette Cross City Tour. Det kallades för Inline Cross. Så de byggde upp en bana i liksom olika gallerior där vi raceade fyra och fyra var man mot varandra. Jag tror två eller den snabbaste gick vidare hela tiden. Och då bjöd de in lite proffs från USA, lite fransmän och sådär. Och så ställde de lite olika inlinesdiscipliner mot varandra liksom. Och det är ju, Inline Cross är ju en riktig sport idag liksom. Men det var väl 2001 tror jag det kom. Och då var jag någon sorts posterboy för det där såklart liksom. Och fick vi åka runt och härja och bo på hotell och liksom. Det var ju roligt såklart. Man var som någon sorts, rockstjärna är väl fel ord, men en inline-stjärna då liksom. Det var ju extremt, extremt kul. Jag vet att Sleepy var DJ. Och på någon uppvisningsturné vi gjorde efter det där. Och liksom, det blev liksom coolare grejer liksom.
Men varför försvann vi då? När skateboard var liksom en ganska så konstant punkt på actionsportradarn. Vad hände med oss egentligen, Victor?
Svårt att säga. Jag vet, jag tror att inlines gjorde väldigt mycket ondare än skateboard. Båda, du kan såklart slå det mycket som helst. Kolla nu alla kommentarerna här från skateboardåkare som jag hoppas fyller din Instagram mer än de här godis-rantarna. Men alltså det är svårt. Du kan inte liksom... Knäpper du på det på inlines, då har du hjul under fötterna. Och det kan göra väldigt, väldigt ont. Du kan gå av en skateboard. Det är en lägre smärttröskel och liksom... hoppa och kunna hoppa av och på och landa stabilt på skor. Det är min högst personliga amatörmässiga teori. Men jag vet, jag minns fortfarande än idag hur jäkla ont det gjorde i början och sen genom hela resan. Alltså det är inte jätteskönt att få ett räcke mellan benen så att din pung sväller upp fem storlekar. Även om killar drömmer om att den regionen ska bli större så är det inte på det sättet liksom.
Så det är nog den här teorin att eftersom att man kan köra så pass stort... Och det går inte att baila ut, du kan inte skicka bort brädan.
Nej, men lite så liksom. Och du måste committa liksom.
Men det är ju här som mindset skiljer åt från väldigt duktiga människor och mindre duktiga människor. Som jag är gemensam bekant i Mattias Hoppe, wakeboardåkaren. Du har koll på Hoppe-familjen.
Just det, absolut.
Mattias förklarade för mig att jag skulle lära mig bakåtvolt genom att först ta bort min vagina. Det var steg ett.
Va, den är ju mycket tåligare än det som vi har.
Och sen så berättar han att sättet de nötte tricks på under sina wakeboardår, det var att ta några bärs, gå till femmans hopptorn och bara köra.
Ja.
Men vad gör du med smärtan då? Du tar det.
Ja, man gör ju det. Man
och det var Mattias mindset. Och han var ganska så väldigt duktig på wakeboard.
Ja, verkligen.
Och så tänker jag på, kommer du ihåg Demetrius George?
Absolut.
Han hade ju en career rebirth på inlines.
Ja, jag följer dem alla idag.
Ja.
Verkligen.
Och han säger ju att i hans bizarra, konstiga värld så är det safer att hoppa upp på höga räcken än på låga räcken. För det är en annan bailmekanism. Du kommer alltid landa i en djup position för du måste poppa upp högt som du ska göra en hög boxjump.
Ja.
Och så har du ju händer att ta med i.
Ja, men precis.
Så
ja,
i hans teori så är det liksom safer att köra stora grejer en små grejer. Och det låter ju helt bakvänt för någon.
Ja, jag håller väl delvis med. Jag kan köpa det att man liksom, man gör ett mer aktivt val. Och såklart det är lättare om du hoppar ner att fånga ett räcke som plötsligt är i ögonhöjd än ett som du snubblar runt på nere i vänklarna. Men ja, jag tror väl ändå kanske att går det riktigt åt pipan så gör det fruktansvärt mycket mer ont om du är 2 meter upp på ett räcke än om det är ankelhögt liksom. Men absolut, jag förstår vad han menar.
Ja, i teorin.
Ja, i teorin.
Finns något mer du skulle vilja säga om inlines?
Nej, men tack till inlines. Alltså det räddade hela mitt liv. Inte på den tiden, men den rörelseidentiteten som jag fick genom den sporten. Det gjorde ju att jag sen liksom, när jag hade lite mer osunda hobbys, kunde liksom ta mig ur det ganska så enkelt. När det kommer till träning och rörelse som jag nämnde tidigare så är det ju lätt att liksom se att man måste, man ser på sig själv som någon person som måste prestera något och vara bäst. Men jag tänkte ju liksom att jag kan det här. Så även om det inte går så bra nu så omfamnar jag det. Liksom, gud vad otränad jag är, fast det är ju bra, jag kommer ju bli bättre, jag kan ju röra på mig. Så det väl, skulle jag vilja, det liksom är ju 100% inlines förtjänst. Och alla de tusentals timmarna som jag la på det. Så 100% min förtjänst då kanske, men... Verkligen tacksam för inlines att jag bara gjorde det så mycket och att jag bara blev så kär i det och att det gjorde så mycket gott för mig. Det har fått mig att se liksom grymma roliga platser på jorden och fortfarande när jag besöker en stad så kan jag liksom titta runt i den på ett helt annat sätt än vad andra människor gör. Liksom.
Och jag tror att för växande barn, aktiviteter som skateboard, inlines... Vad det gör personlighetsutvecklingsmässigt med sånt som grit,
ja.
Kreativitet, mod. Alltså, dess värde är oändligt stort.
Verkligen alltså.
Det är mycket lättare att som vuxen ta tillbaka någonting man en gång haft än att försöka skapa någonting från scratch. Så har du den här starka, undeniable relationen till rörelseglädje och fysiskt uttryck. Då är det fantastiskt. Och nu med vuxna hjärnor. Alltså jag kan ju tänka ut progressioner. Inte stod jag stilla på inlinesräcken som pojke. Och bara balanserade soul grind, acid, pornstar. Men det gör jag ju nu. För jag behöver, det är ju som att gå på slackline. Jag kan ju stå exakt. På ett lågt ankelhögt räcke. Och öva tricks.
Ja men precis.
Och bara flita med att nästa gång jag hoppar upp. Så har jag kanske någon neuromuskulär koppling till den positionen. Det är verkligen. Så oändligt
sjukt bra take också. Det skulle man ha gjort förr egentligen.
Varför gjorde du inte det förr? Du var för dum.
Ja, verkligen. Och för liksom, man tänkte liksom inte alls i fokuset. Att man såg aldrig på det som träning. Jag har tänkt så mycket de senaste åren när jag tränar mycket mer liksom klassiskt. Man lyfter saker, springer och sådär för att förbättra sin kondition eller styrka. Att tänk om man hade gjort det här när man åkte inlines. Och så nämnde jag att jag började följa Dimitrios och de här som man åkte med förr. Och också då i algoritmens tjänst hittat andra nya inlineåkare liksom. Och de, jag ser på dem, de står ju och gör draken och marklyfter och liksom. Det är så kul att se, för man har alltid undrat, vad hade hänt med en om man tränade också? Ja, det är det som hade hänt. Och de är helt otroliga idag liksom. Det är riktigt grymt.
Jag håller med. Men så från inlines så gick du... Åt det festande hållet.
Ja men exakt, det blev ju alltså, när den här stora inline-framgången kom, man reste runt och det var liksom turnéer och häftigt, vi bodde på häftiga hotell och liksom, det var alltid den lokala nattklubben skulle ta in oss där liksom, och nu kommer de här smutsiga, konstiga killarna, liksom så märkligt. Så blev det mycket mer fest där och sen så när jag liksom kände att jag stagnerade lite inline sen och jag blev så här. Det blev mycket weed och de här grejerna och sen bara så rökte man och åkte lite till slut och då bara nej, då blev det tråkigt. Sen till slut så bara rökte man och sen så bara oj, nu åker jag fan inte åkt på liksom ett halvår nu, vad händer här? Och då blev liksom, sökte jag kickarna, man kan få samma kickar av att sitta still eller ligga runt på golvet eller sitta i en skog och bara se jättekonstiga saker liksom. Så då blev ju det någonstans, jag ersatte kickarna från inlines med kickarna från mycket, i alla fall för mig, livskvalitetsmässigt sämre grejer liksom, som ledde till sämre resultat. Så det var ju någonstans, jag var kanske inte jätteberoende av substanserna, men jag var extremt beroende av kickarna och känna en tillhörighet liksom. Och sen är man ju en person som var det är, så går man all in i det och man vill vara liksom framstående i den communityn, men då är det ju också jävligt viktigt att välja vilken community man är i liksom. Det ser man ju idag. Det finns ju kids idag som fattar förödande beslut för de vill känna ett sammanhang liksom. som ja, skjuter en pappa till exempel liksom, eller bara gör helt efterblivna saker bokstavligt talat. För att de vill känna tillhörighet och känna att någon säger till dem så här, fan vad grym det är, vad bra jobbat liksom. Och det var väl samma för mig. Jag hade kommit från ett sammanhang där jag var en jätteframstående person och hittade ett nytt sammanhang. Då ville jag ju vara det där också. Men det var ju inte så jävla smart tänkt.
Nej. Men vilka mekanismer är det som gör att de här festargrupperna ändå håller ihop och ändå går in i misären varenda jävla helg, eller som i ditt fall varenda dag?
Ja, men ett tag var det nästan varenda dag. Jag rökte ju definitivt gräs varenda dag. Men jag svårt att göra, liksom inte riktigt reflekterat över det så jättemycket. Men jag tror, jag kan prata utifrån mig i alla fall, det handlar ju om samhörighet och känna en familj. Återigen, det landar alltid tillbaka i det. Jag tror att festgrupper, det är ju så liksom. Man, bara tittar man i Göteborg så här finns ju liksom, men det är träningsgrupperingar och det är gaminggrupperingar som förvisso också i träning på ett sätt. Men, och det är festgrupperingar och vi lever ju i små grupperingar hela tiden liksom. Och om de är små eller stora spelar mindre roll, men det finns ju något mänskligt i oss att vilja ha en tillhörighet, liksom ett sammanhang och en grupp att funka i liksom. Och det är väldigt stort och viktigt för mig liksom. Jag brukar, om man dejtar eller träffar nya människor, brukar säga, men det behandlar mig som en hund, så kommer vi ha en väldigt fin relation liksom. Beröm mig och se mig och lämna mig inte ensam för mycket. Om jag inte vill vara själv, då går jag undan själv. Och kasta en boll åt något håll om du vill, så jag går dit. Nej, inte riktigt, men nästan.
Men de här kickarna liksom, du har fått kickar då från inlines, från extern validering av andra åkare. Du får kickar från substanser. Vad är det för skillnad på liksom naturliga kickar och syntetiska kickar? Är det någon?
Bra fråga. Nej, inte egentligen tror jag. Jag tror att det i grund och botten handlat om i mig, det är ju det här med att känna tillhörighet liksom. Sen om det beror på att jag är adopterad kanske, eller så här rädslan av att bli lämnad. Svårt att säga, men kickarna har väl kanske kommit från tillhörigheten i en grupp. Att känna så här att här har jag en viktig funktion liksom. Känna mig behövd. Jag älskar ju fortfarande idag när de ringer. Fastän hela vår dag har kört ihop oss, kan du hämta vår unge på dansen? Eller kan du hjälpa till med det här? Eller fan du, vi har en snickare som aldrig kom. Vi ska lasta upp tegelpannor på taket. Kan du? Ja, jag får vara med. Jag är behövd. Älskar ju det. Och det har jag jobbat mycket med de senaste två, tre åren. Bara egentligen att liksom identifiera hur jag ska navigera det och bli en bra person på grund av det istället för liksom tvärtom. För det är ju lite så, jag ser aldrig mig själv som så här klar liksom. Nu är jag klar, åh så här blir Viktor Byr, gud vad härligt, nu ska han bara leva tills han dör. Utan jag tror hela tiden att man måste ta ansvar och lite ägarskap i sin utveckling, att våga liksom levla upp och skala bort, lägga till, möta jobbigt, vad det än kan vara liksom. Och det var ju precis så jag blev bra på inlines. Det var exakt det. Ja, det kanske måste vara lite mer teknisk, för när tävlingarna blev mer tekniska, sluta hoppa över halva lokalen. Du kanske gör det en gång och sen gör lite tekniska er också för att hänga kvar på den biten. Och liksom, det kommer göra jävligt ont, det kommer slå dig. Men det är ju någonstans så vi levlar upp. Det gör ont att möta sina svagheter som man ser sig själv som en vuxen pappa. Vad kan jag inte allt? Det är ju helt förödande. Men biter det sura äpplet, möt det du inte är bra på. Det säger jag till mig själv ofta. Jag försöker liksom verkligen, jag tror det blir en fin grej till sin son också. Den här vetskapen om att livet handlar inte om att bli klar utan att vara på väg liksom. Mycket floskler. Ändå bra. Tur att jag är här nu. Får ut dem.
Absolut. Och vad hände sen då? Liksom, hur många år av ditt liv, men skulle du säga förlorade? Eller var det liksom väl investerade år också? Samhörighetsmässigt, upplevelsemässigt?
Ja, alltså jag försöker kanske inte döma. Det är också en grej jag har jobbat mycket med. Jag ska inte tala så illa mot mig själv och döma ut mig själv. Så här, fan vad dåligt det var. Jävlar vilken slöseri på tid. Det är ett för gammaldags ledarskap. Självledarskap då i mitt fall som jag inte liksom tror riktigt på. Jag skulle aldrig säga så till någon annan. Om någon kom till mig. Fan, du har suttit och rökt weed här varje dag i 15 år. Liksom. Fan vad dåligt gjort. Skulle jag aldrig börja med att säga då. Så varför skulle jag säga det till mig själv? Det vore ju jätteknäppt. Så att jag väljer att plocka russinen ur den haschkakan, rolig göteborgsa, och bara se på det som att jag lärde känna väldigt, väldigt mycket folk där. Jag lärde mig ta väldigt mycket människor i olika situationer. Jag fick också uppleva sorg och hur det är att förlora vänner som dör i onödan. Jag fick lära mig om vad som faktiskt händer på det som ofta kallas för samhällets skuggsida. Det är ingen som vill vara där, att folk inte väljer det själva. Jag har varit i lägenheter som är sån total misär liksom. Och du vet, när efterfesterna byts från att vara i en häftig vindsvåning på avenyn tills man plötsligt sitter i ett annat område 9 på morgonen och bara, vad fan pågår liksom? Hur blev mitt liv så här? Varför hamnar jag här? Då blir man också rätt ödmjuk inför de möjligheterna som man har i livet. Och liksom, jag är uppväxt i en någon sorts medelklassfamilj och liksom född av en mor i Sydamerika som var tvungen att sälja mig för att hon inte råd att ha 2 pojkar. Till en medelklasstillvaro i Sverige där det fanns överdrivna mängder kärlek, inspiration. Jag har bara framgångsrika entreprenörer var jag än tittar i texten, eller i släkten. Och det fanns så mycket förutsättningar för mig och liksom kunskap att ta till mig för att liksom lyckas traditionellt mått mätt i livet. Att skapa en fungerande tillvaro där man har ett boende som man kanske äger och lyckas betala för och mår någonstans bra i det. Så varför skulle jag liksom inte omfamna de chanserna liksom? Det var lite där jag, där dömde jag ut mig för att kunna ta nästa steg liksom. Så jag har sett så mycket saker så att jag vet att jag ska vara tacksam för möjligheterna man får. Man behöver inte ha uppväxt i en sån trygg tillvaro som jag är för att ha de möjligheterna i Sverige. För att vi, det går liksom att plugga sig till det mesta, liksom ta ett hopp upp till en annan samhällsklass om man nu vill se det så. Det finns väldigt mycket bra förutsättningar i Sverige. Om man bara i lite ung ålder eller som liten får någon som säger till en att fan vad duktig du är. Snyggt jobbat, eller hur kändes det här? Oh, vad fint du har gjort på ditt rum. Och jag kommer ofta tillbaka till det, liksom, att vi som mår bra och har ett schysst fungerande liv. Jag tycker att vi inte får glömma bort och inkludera de människor som inte har det. Liksom. Det finns så många trasiga pappor idag och därför finns det 13-åringar som tar morduppdrag och skjuter ihjäl vuxna personer av misstag. När du är 13, du kan kolla på en 13-åring när den kastar en snöboll på sina kompisar. Den kommer att träffa någon annan eller missa eller dra en ruta. Hur fan ska de kunna gå runt och skjuta med vapen? Det är ju helt ohållbart liksom. Men det är ju ett resultat av att pappor inte har varit närvarande liksom. Mammorna gör ju grymma jobb och jobbar med 5 olika jobb och fixar och trixar. Och det räcker liksom inte till, för jag tror att unga killar behöver manliga förebilder liksom. Och det var väl någonstans ur all den här misärmörkret som jag ändå satte mig själv i, så var det en sån sida jag fick se så här att fasen, jag förtjänar bättre än att hamna här. Jag förtjänar bättre än att dö. Men det enda positiva då var ju att jag lär känna mycket folk, kan ta olika människor och också kan förstå olika livssituationer liksom, på ett ganska odömande sätt.
Vad blev till slut vändningen då? Och hur skulle du förklara att du inte gick tillbaka till äldre destruktiva vanor?
Det förklarar jag bara med, men jag får samma kickar av träning och mycket bättre resultat. Det är ju ren egoism liksom. Så här, jag är ju inte med här idag för att prata med man hackar upp kox liksom. Utan det är ju bara, jag får ju uppmärksamhet och allt det här som jag gillar av att göra. Eller jobba med träningen, göra bra träningssaker, hjälpa andra människor att må bättre. Och det är väl någonstans det som gör att man inte backar. Och sen så var aldrig jag beroende på det sättet. Beroende är ju liksom en sjukdom. Det finns ju en kemisk reaktion i vissa människor som gör att tar du någonting så bara är du fast i det. Och det är ett fruktansvärt helvete att komma ur det. Om du ens kan. För mig var det aldrig så. Jag har varit på 100 fester sedan jag liksom slutade ta droger regelbundet. Där jag legat framme så högvis. Men kokain idag, det är ju vilken snickare som helst som tar det. Det är ju fan som har folköl på 90-talet. Det ligger på varenda jävla fest man kommer på nästa. Och jag kan ju titta på det och bara säga, ah, kul, där ligger det. Och liksom, det är en skit jag är idag. Så här, det är inte min grej där. Och, för jag var ju aldrig så att liksom, mitt system bara så här sögs in i det liksom. Jag bara hade inget bättre för mig. Så med det sagt så är det också viktigt att nämna att så här, det finns ju människor som har haft och har ett beroende som är mycket mer medicinskt än vad mitt var. Liksom. Mitt beroende var ju bekräftelse och känna tillhörighet i en gruppering. Liksom. Och det är det ju fortfarande. Det är ju lätt att bara nu hitta positivare sammanhang där man kan göra det.
Men vad blev vändningen då liksom?
Det var 2015 så var det en vän som dog. Och det var väl någonstans ett wake up. Då hade jag ju tänkt länge så här på att fan, jag måste dra ner på det här. Det är lite too much liksom. Och liksom, ja, man dricker ingenting så här måndag kanske tisdag, men sen är det igång igen liksom. Och det var, jag kände ganska lång tid att fan, det här är inte 100 liksom. Och när den här personen dog så då var det bara, det blev superkonkret. Det är det här som hände liksom. Det här är inte roligt. Jag vill inte att mina föräldrar ska begrava mig liksom. Jag ska begrava dem. Det är liksom den naturliga steget liksom. Så det var väl, ja, det var det som hände. Det var en person som...
Du nämnde namnet försvann. Jorge Latoff tidigare.
Ja,
hade sån, han någon roll i det här?
Ja, sån inline-legend och också en vän genom livet. Han har ju... Ja, men han, när jag ville börja träna med där 2014-2015 så jag har ju följt honom på Facebook. Såklart, man har ju alla sina gamla kontakter där. Jag såg att de sprang runt i spandex och hoppade genom eldar på helgerna. Och jag tänkte, fan, det här ser ju sjukt coolt ut. Och jag var bara vaknade bakis på helgen och kunde inte göra en kin. Men så skrev till honom en dag då, liksom, fasen, jag vill hänga med på den här OCR, den här träningen som ni gör. Och han är ju superinkluderande och ett sånt föredöme för jorden på den fronten. Så han sa direkt bara, kom till Slottskogen, var med. Du behöver inte ha speciella kläder eller skor, det är bara att dyka upp. Det är bara en liten runda på, men den är knappt 4 kilometer. Och så stannar vi på vägen flera gånger, så det kommer inte vara så jobbigt för dig. Kanon, tänkte jag. 5 minuter in så jag spyr i hoppbacken, där skidhoppbacken, och är helt förstörd. Det var en sån hinderbanerunda som de har gjort då. Att stanna på vägen var att stanna och göra burpees, klättra på någon grej. Görjobbigt, men bra insålt. Men jag dök upp där liksom i långkalsonger med badbyxor över, en jättestor grå tjock tröja, gula mocka sneakers. För jag kollade bara hur de såg ut. Ja, med tights med någon shorts över, vissa bara tights. Det kunde jag inte med, gå ut genom dörren i bara tights. Alltså hur stört, där var jag inte då. Knappt nu. Men då så hockade jag på det där. Och jag bara liksom fortsatte. Och han var superstöttande, Korsjö. Sen sa han, men du borde använda dig till något lopp. Så jag använde mig till Tough Viking i Malmö. Var mitt första lopp. Och så, det var ju hur jobbigt som helst. Och också jävligt roligt. Och när jag kom fram till den här rampen så tänkte jag, men jag ska fasen inte ta de här repen. Det här är det enda jag borde kunna. Mm, så jag försökte 5 gånger, eller om jag kom upp på 6:e eller 5:e minns jag inte. Men jag kom fasen upp utan det. Och så full gas in i mål. Och sen så ringde jag, jag ringde eller med sms, det kommer jag inte ihåg, till Korsjö. Så men jag, fan, det gick så här bra. Jag kom på den platsen och det tog så här lång tid. Och då sa han till mig, men fan vad grymt. Du är ju bara en kvart eller så här ner till eliten. Jag bara, fan, sa han. Jag bara, okej, så vill man liksom veta lite. Så jag bara, men vad grymt, det har ju inte så farligt då. Så när jag la på, så vad fan är det här, vadå eliten? Så kollade jag lite och så såg jag att man kan ju tävla i hinderbana. Fan, jag vill ju också springa så fort som dem. Undrar om jag kan det liksom. Och så bara, så började jag kanske träna mer. Och jag anmälde mig och försökte köta mig in i första elitstarten i Tough Viking, mer eller mindre liksom. Jag tror de bara tröttna på att jag mejlade typ. Så att jag vet, jag skrev något sånt i någon sista mejl. Men jag lovar inte komma sist. Bara låt mig, ge mig en chans liksom. Så kom jag näst sist i Slottskogen i eliten. Första gången. Så jävla gött. Och sen kom jag något annat, lite bättre. Och så kom jag 8 någon gång och sådär. Och så det gick bättre och bättre liksom.
Just det. Och det här ledde dig till att sen öppna OCR-gymmet?
Ja, men exakt. Så då började jag och Korsjö snickra på den där hinderbanan och... Ja, vi visste bolagsmässigt inte riktigt vad vi höll på med. Så det var lite liksom affärsutveckling som var vår starka sida på den tiden. Men vi byggde en sjukt ball bana där vi tränade med människor på olika sätt. Liksom. Och vi provade oss fram. Vi hade jättekonstiga pass i början. Det var så här ett hinder i 5 minuter, någon sorts cirkelträning. Det var ju med oss själva som referens, vilket var en helt fatal kommersiell produkt. Liksom.
Ja, men det är kul att se hur din entreprenörshjärna skapar saker och ting. Alltså jag, än så länge har jag svårt... Har du haft jobb hela tiden? Eller har du liksom varit 100% egen?
Ja, jag har varit svår anställd. Nej, men jag har haft några vuxenjobb som jag kallade dem. Jag var projektledare på något utbildningsföretag en gång. Och sen så startade jag och en kollega därifrån en liknande verksamhet istället. För vi ville göra som vi själva ville. Och det har varit någon sorts röd tråd. Liksom. Förändringen liksom, och testa. Jag är lite så här... Jag är svårt för att göra saker om och om igen på samma sätt. Okej, men det fungerade. Kanon. Vad kan man mer göra? Hur kan vi få det att fungera på ett annat sätt? Kan vi liksom utveckla detta? Jag är ju liksom lite så här, jag vill inte göra samma sak för att få samma resultat. Jag vill prova nya saker hela tiden liksom. Se om man kan uppnå samma resultat men på nya vägar och vilken väg är bäst. Och så det passar väl att driva bolag då liksom.
Hur kombinerar du då en växande sons behov av trygghet med ditt eget behov av utforskande, skapande, på nytt födelse, uttryck?
Väldigt bra fråga. Jag tycker det, han har ju bara levt i 1,5 år. Det har funkat kanon hittills. Men det finns ju någonstans idag en liksom klart mycket mer stabil bas i detta. Och lite som när vi talade om kreativitet tidigare, att vara utforskande och kreativ inom vissa begränsningar. Så att utsvävningarna kan ju inte bli vad de var när man kanske var 30 och singel liksom, kontra idag när man har ett ansvar mot sin son och hans mamma och mig själv givetvis liksom.
Hur ser Viktor Byrs modell ut för träning? Rörelse, funktion, estetik? Finns det någon Viktor Byr-filosofi?
Jag har insett att jag behöver ha ett mål, då tränar jag mycket bättre. Så jag har nu ganska för några veckor sedan bara med mig till lite OCR-lopp. För det är ju det är roligast tycker jag. Trail-lopp är också riktigt kul, men det finns något speciellt med OCR som alltid kommer vara lite roligare. Och då är det, jag ska springa i slutet av augusti. Så nu är jag en period av att jag kör ganska stor volym. Kanske det skulle varit någon supersatsning, hade ju varit lite mer planerad och haft en period längre innan. Men nu kör jag ganska stor volym och lite allt är tillåtet. Men i alla fall något, kanske 2 konditionsbaserade pass per dag. Och sen ett styrkepass. Så jag kör en
per dag.
3 pass ungefär nu på veckodagar. Liksom. Men då kan också ett styrkepass ju vara yoga, något lugn eller gummiband liksom. Som igår var det, vi körde 25 minuter assaultbike, varav 15 var en lek med en kund. Så vi körde först 1-7 kalorier, ny start varje hel minut. Då lägger man ju, det är en ganska lagom nivå för mig med, men hade du och jag kört kanske väl, kört 10 eller 12 eller något svårare så. Så då blev det liksom en 25 minuters gött pass där. Och sen sprang jag med en annan kompis 4 kilometer i den här personens fart till MMA-träningen som vi skulle göra ihop. Så då fick jag liksom lite lågintensiv god löpning där och sen var det 1 timme och en kvart ungefär MMA stående med ganska mycket fys på slutet. Så kan en dag se ut. Det är mer liksom, ja, men som förr på inlärningstid. Man bara gör lite roliga grejer. Liksom. Det behöver inte vara så mycket mer komplicerat än så.
Och jag tror att många människor skjuter sig själva i foten när vi ser på träning så binärt som av eller på.
Ja.
Att liksom, nu tränar jag och det andra normalläget, så vi bara accepterar det stillasittandes konsumerande skärm, var det liksom att det är det som är det normala.
Precis. Och det är så konstigt för alla streamingtjänster har en liten timer mellan avsnitten där man får 15 sekunder på sig att göra en övning, allt vad man kan. Men det är ingen som använder den. För de tror att det bara handlar om att räkna ner till nästa avsnitt, vilket det kanske gör. Men den lilla timern skulle ju kunna förändra folkhälsan globalt så mycket. Om bara Netflix och de här svarar mig någon gång och säger att ha en rolig kille som bara hoppar omkring där som det här gamet typ i Office-paketet. Bara så här. Så fort det är, nästa avsnitt börjar om 15-14. Tänk att ha en rolig person som bara flaxar omkring där. Det kommer ju få att folk röra på sig. Snor den idén någon och gör något smart med det.
Absolut. Min hjärna går haywire.
Mm.
Idag jobbar du mycket med företagshälsa och liksom allmänt runt omkring friskvård. Vad jobbar du med idag?
Vi försöker med egentligen start förra året börja laborera med det här. Att bredda synen på företagshälsa och friskvård. Att få hälsa att bli något bredare än, nu viftar med händerna situationstecken, så här bara träning. Och vi ser liksom att vi vill hjälpa till att skapa välmående arbetsplatser. Och det är ju en arbetsplats som man längtar till och känner att man hör hemma på. Samhörighet, tillhörighet. Så att vi gör det, så kan vi leverera träningspass inom alla möjliga konstiga sporter och former och sånt som finns inom rörelse. Men sen också att vi kan ha in en bartender som kör en AV där vi kommer med en alkoholfri bartender. Men bolaget självklart får fylla på med vad de själva vill. Och så har man kanske en föreläsning ihop med det om en tjej som har bestigit något coolt berg eller liksom någon som har gjort något annat fascinerande resa inom hälsa på något sätt. Och liksom skapa roliga händelser över året som inte bara handlar om att svettas tillsammans. Vi kan producera egna lopp till bolag. Nu är det ett bostadsområde som ska byggas, som pågår just nu, som heter Södra Änggården. Och där gör vi ett lopp som heter Södra Änggårdsloppet. 14 september för andra året kör vi det. Och då är det superlåg avgift för att vara med. Och det är medalj och DJ och foodtrucks och hela paketet liksom. Men första året var det gratis. I år kostade det runt en hundring. Just för att göra liksom, få människor till att upptäcka den delen av stan på och röra på sig lite mer. Och hitta ja, bort till de krokarna liksom, medan området byggs. Så området är klart så kommer det ju ha varit, finnas ett väl inarbetat löplopp och något svinball göra rakt utanför dörren. Liksom. Så vi jobbar med rörelse på massa olika sätt. Men kanske inte bara på det traditionella som är vårt äldsta ben. Att vi kommer till en gräsmatta, tar med roliga grejer, man får kasta runt om lite. Och sen är man glad och får endorfinerna. Utan mer också att det kan vara en retorikföreläsning som är hälsa för någon. Någon kanske blir en bättre talare, blir mer självsäker inför att prata inför folk, mår bättre, sover godare inför en presentation eller ett kundmöte, mår bättre. Hälsa är ju så mycket större än bara slamballs. Även om det såklart också är en viktig och för mig jätterolig del. Slamballs är ju för sådana som dig och mig, du. Låter mycket och bara och direkt, i alla fall för mig.
Jag tycker om att brottas med tunga bollar.
Ja, backa upp dem och...
Någonting
du händer. Du kan säkert overshouldra hur tunga bollar som helst. Tänkte jag på häromdagen när jag försökte trycka 80 kilos boll över axeln. Det var en jävla uppdrag alltså.
Ja, kanske. Nej, men jag skulle säga att tunga, bökiga föremål är nog kanske det bästa träningsredskapet för att lära människor att ta i.
Ja.
Det är någonting väldigt primalt, fight or flight, som kan kicka in.
Verkligen.
Särskilt för de post-utmattningssyndrom... Ja. Människorna som, de kan inte tillgodogöra sig front squats, det är för tekniskt svårt och mobilitetskrävande att ligga på sidan och brottas med en boll vänster-höger.
Precis, ja, bara du menar kasta liksom,
vad som helst. Vad som helst.
Ja, verkligen. Och det är så med tunga så här oregelbundna föremål som inte vill bli lyfta. Jag brukar säga slamboll så här, de vill ju vara på marken. En skivstång vill ju lite mer uppåt, den är lätt att ta i, den är balanserad. Men oregelbundna föremål är väldigt uppfostrande på ett positivt sätt. Så att de liksom, du måste kämpa, de ger dig ingenting gratis. Och det tror jag är bra för människor att uppleva det lite ibland. Att så här, det är inte bara high fives och klapp och rumpan liksom. Ibland så är det jävligt jobbigt i livet.
Absolut.
Och det är då det börjar. Framförallt inom träningen.
Ansträngningen är belöningen.
Exakt.
Samtalet börjar närma sig timmen, Viktor. Jag skulle vilja veta hur man kommer i kontakt med dig. Och då vilka som kommer i kontakt med dig. Liksom, kan alla kontakta dig när det gäller träning, friskvård? Absolut. Vill ha en inlineskompis kanske?
Absolut, verkligen. Man kan kontakta mig inom friskvård eller om man vill få tips i ett nätverk eller komma in i något sammanhang. Vad som helst egentligen som gör att man känner att ens egna hälsa skulle förbättras. Eller man har ett bolag där man... ser att det är bara de som redan tränar som använder sitt friskvårdsbidrag. Kontakta oss så får vi alla att må lite bättre och inte bara de som redan rör på sig. Jag nås på Instagram eller på mail victor@myyapp.com eller bara googla Viktor Byr. Jag är den enda som heter så. Så det är super, super praktiskt i dagens SEO-samhälle.
Ja, det klingar bra. Viktor Byr, det klingar bra.
Ja, tack.
Avslutande ord, brandtal, något som inte blev sagt idag.
Det känns som att vi sa allt, eller jag framförallt. Men tack så hemskt mycket till dig för att jag får vara här. Och tack till alla som lyssnar, det betyder väldigt, väldigt mycket. Och tack till min sons mamma för att vi har en fin och bra relation och sätter honom i främsta rummet jämt. Och tack Inlines.
Vill du säga någonting till Inlines Sverige?
Ja, fan vad grymma ni är, att ni slutade aldrig, ni bara körde på. Och jag vet att vissa av er fan rökte mer weed än mig och ändå lyckades ni hålla den här plattformen levande. Det är fan imponerande alltså. Tack så mycket för att jag får vara en del av den igen och för att ni direkt såg när jag började åka och ville dela det här. Ja, det är grymt. Nu är det min tur att inte vara bäst och jag älskar det.
Ja, jag har det med gubben. Fantastiskt att ha dig här, jättekul att få möta i person. Den här mytiska figuren som, du vet, när jag var 12 år och gick mitt första This is Happy Skating Camp och du var the man. Och nu sitter vi här.
Tack så mycket. Det var inte. Det var nog Korsjö som var the man, om man ska vara helt ärlig. Men jag uppskattar det du säger. Tack så mycket.
Tack. Ha en grym dag hörni. Ta hand om er. Det här var samtalet slut för denna gång. Och jag hoppas att du hade en god timmas lyssning. Och har du hunnit ända hit, så kanske du har en liten rullskridskoåkare i dig. För jag måste säga att inlinesåkning för mig är den aktiviteten som har så stort signalvärde för mig i att mina prioriteringar ligger rätt. Jag skulle inte säga att jag har tränat bort år av mitt liv, men jag har definitivt tränat så pass mycket och så hårt att det inte gett samma return on investment som vissa andra fysiska aktiviteter, som till exempel inlinesåkning, har. Det är någonting speciellt när den här anti-Alzheimers-medicinen, fysiskt uttrycksfulla, ofta prestationsfrånkopplade, utforskande fysiska disciplinerna, som de fungerar. Du snurrar på dig ett par skates och hela stan är din lekplats. Det finns olika typer av skridskor, såsom kanske långfärds, tricks, dans, fitness. Och jag önskar faktiskt att alla människor skulle få åka inlines. Wow! Så även här kommer en shoutout till SRA.nu, Swedish Rowing Association, som är den närmaste förening och mobilisering svensk inlinesåkning har idag. Dessutom kan jag glatt informera att jag har en 10% rabattkod på stickyskates.se som roligt nog är Sveriges kanske häftigaste rullskridskobutik, som faktiskt återfinns i Göteborg på Mölndalsvägen, men också har en webbshop. Koden DISCOFREDAG10 ger dig 10% rabatt. What's in it for me? Absolut ingenting. Ingen ekonomisk kickback, men däremot massa själslig vinning. Och om vi rekryterar eller återrekryterar någon åkare till sporten, till livsstilen, till aktiviteten som är rullskridskoåkning i olika former, då är jag världens gladaste människa. Kom i kontakt med Fitness Filosofi Floskler genom att följa oss på Instagram @fitnessfilosofifloskler, även mig själv @henrikvalis som er podcasthost, onlinecoach och även PT i Göteborg och Varberg. Det går att boka en kostnadsfri konsultation med mig online, telefon eller på plats Varberg Göteborg. Om det är så att du vill snacka träning, kost, livsstil och kanske ta din fysik till en nivå där du helt obehindrat kan ägna dig åt dina barndomsintressen och förmodligen ha ännu roligare med dem än vad du hade när du var yngre. Vi syns igen om 2 veckor. Tills dess får du roa dig med gamla avsnitt. Ut och lek med dig. På med skridskorna. Av med tröjan. Drick vatten. Skapa mer. Konsumera mindre. Och alla andra floskler. Ta hand om er. Coach Henrik out.